Hur fungerar våra olika kroppar? Vad gör man när man vill ha sex olika mycket? Eller om sexet bara inte fungerar? Och hur viktigt är sex egentligen i en relation? Detta och mycket, mycket mer har vi samtalat med barnmorskan, psykoterapeuten och sexologen Hanna Möllås om. Hanna har så mycket kunskap som hon delar med sig av, så det fick bli en serie på 3 avsnitt där vi helt enkelt pratar om sex. Hoppas ni ska tycka att detta är intressant och att det kanske hjälper er om det skulle behövas. Trevlig lyssning! Välkomna till ett nytt avsnitt. Vi har den stora förmånen att ha Hanna Möllås med oss.
Hej!
Hej! Vad kul! Och vi har Lovisa med oss och lilla Ines har vi också med oss de här dagarna. Hanna, vi har velat ha dig sen vi startade podden. Så vi är jätteglada att du vill vara med.
Vad roligt! Mm.
Du kan väl berätta lite grann. Du har ju ett helt gäng med utbildningar.
Ja, jag räknade just ut att jag har pluggat sammanlagt 15 år heltid. Men det är utslaget på lite fler år. Så. Jag blir ett ständigt skämt hemma. Nu ska jag nog gå den sista kursen. Man blir aldrig färdiglärd. Men jag heter Johanna och jag har en samtalsmottagning här i Huskvarna. Där vi sitter nu. Och i botten är jag barnmorska. Där jobbade jag som barnmorska. Jag jobbade som barnmorska kliniskt på förlossning och BB i 10 år ungefär. Men så ganska tidigt när jag började jobba så förstod jag att jag kommer inte kunna jobba färdigt. Eller liksom hela livet så som det. För jag har en reumatisk sjukdom som gör att jag har ganska mycket värk. Mm. Mycket smärtproblematik. Och då insåg jag att jag måste liksom hitta något annat att göra också. Och då sexualitet ligger väldigt nära barnmorskeri och man jobbar mycket med sexualitet som barnmorska. Och i min barnmorskutbildning så var det också en sak man skulle göra. Man skulle ha en sex- och samlevnadsundervisning för gymnasieelever. Och jag tyckte det var jätteläskigt så jag frågade min lärare om inte jag kunde få ha det i Pingstkyrkan istället. Jag tyckte det var så läskigt. Men jag lärde mig också att det är väldigt spännande det där med kyrka och sexualitet eftersom man kanske ofta får höra inom den kyrkliga världen att men sex är det vackraste som finns och det har Gud skapat och det är något bra och något positivt. Fast gör det inte, tänk inte på det. Och det blir vad Freud skulle kalla för neuros. Mm. Det blir krock, en psykisk krock i huvudet. Jag får men får inte. Och därför så började jag ganska tidigt att läsa mer sexologi. Så jag läste sexologi i Göteborg som man kunde göra då. Och sen gick jag en del samtalsutbildningar. Så nu jobbar jag sen 12 år heltid och så jag började lite innan då. Som psykoterapeut med familj- och parinriktning har jag den då. Och sen är jag auktoriserad specialist i klinisk sexologi. Och så har jag lite andra auktorisationer i sexologi då som handledare. Och nu snart så blir jag färdig handledare för familjeterapeuter. Mm. Och jag har en master i sexologi. Kanske också är viktigt i sammanhanget för att den handlar mycket om lust och hur sexologer jobbar med när personer i ett par vill ha olika mycket lust eller sex. Mm. Och sen har jag en podd som heter Lustpodden där jag försöker utforska detta mycket tillsammans med Leif Karlsson, en teolog.
Mm. Spännande. Mm. Vad är sexologi?
Det är en jättebra fråga. För att i många sammanhang så tycker väldigt mycket människor saker om sex och relationer. Och man säger det här behöver vi prata mer om och det här behöver vi förkovra oss i. Men sexualitetsområdet är ett område som är väldigt, väldigt omgärdat med olika tyckanden, normer. Mycket agendor som finns om hur man borde tycka och tänka så här. Så när man säger sexologi så är det egentligen den sammansatta vetenskapliga dimensionen av hur man har studerat sexualitet. Och då gäller det allt från könsliv till sexualitet med vad det står för, vad det är. Men också hälsa i relation till det. Vad är sexuell hälsa? Vad är njutning? Så att det handlar väldigt mycket om studiet kring sex egentligen. Men då sex i ett vidare begrepp än bara att ha sex. Mm. Utan som en kraft i människan. För Freud till exempel, som var psykodynamisk och psykoanalytisk, så var ju sexualiteten någonting som kom ifrån våra drifter och inifrån, och som var viktigt för människan som en livskraft, alltså en energi. Oavsett om jag lever ut den i att ha sex eller inte, så har jag en sexualitet. Och hur tar man hand om den, och hur kan den må dåligt och vad påverkas av den? Så idag också så handlar ju sexologi väldigt mycket om både sexualiteten och njutning och lust, men också identitet, alltså vem jag är. Före Freuds tid så han användes kanske ordet sex mer som något man gjorde. Det var liksom en handlingssak.
Mm.
Idag när vi pratar om sexualitet så talar vi om identitet och vem jag är som människa. Så det är ett jättebrett område.
Mm.
Och det var ett långt svar.
Men väldigt spännande. Det är ju ett väldigt brett ämne.
Mm.
Men också, som du sa, till exempel i Pingstkyrkan, att det är kanske lite svårt.
Mm,
för att det är väldigt fint och allt det där, men ändå så finns det någonting som är svårt att prata om. Och generellt tror jag, det vet jag inte säkert, men jag tror att det här är ett ämne som är svårt att prata om.
Mm.
Kanske mellan par och kanske ingenting som man egentligen delar. Man kan ha svårt med kommunikationen och svårt med hur man ska uppfostra barnen, och man kan prata med sina vänner
städning
om det.
Städning och sånt.
Ja, men precis. Men just sexdelen tror jag kan vara svårt. Och också lite därför vi vill ha med dig, för att bara prata om de här sakerna och lyfta vad man kan göra om det kanske inte är som man vill eller vad det nu är. Och vi har tänkt att vi ska ha flera avsnitt, och idag tänkte vi att vi skulle ta upp lite grann om hur våra kroppar fungerar.
Mm.
Lite, kanske lite mer fysiologiskt och så.
Mm.
Och vi nämnde detta till dig för dig precis innan, och då säger du att du inte tycker att kvinnans kön och mannens kön är så väldigt olika. Och det var spännande, tyckte vi.
Ja, alltså det är ju helt klart så att den kvinnliga och manliga biologin ser ju olika ut. Men egentligen är det så att jag kan skicka en bild som ni kan lägga ut på er hemsida också om man vill se. Men när man tittar på ett foster som ligger i magen som bara är några veckor gammalt, så kan man liksom inte urskilja. Och sen om det då, nu finns det ju uppsjö med begrepp kring kön och allt det där. Men om vi tänker i biologin, så det som blir, om det blir ett manligt kön, då behöver det hända lite saker i graviditeten. Händer det ingenting i fostervattnet eller i bebisens kropp, så blir det oftast ett kvinnligt kön då.
Mm.
Och då är det så att samma celler som till exempel blir ollonet, samma celler blir klitoristoppen på hos kvinnan. Och samma celler som blir, nu ska vi se så jag säger rätt här, men samma celler som blir blygdläpparna blir pungen i den manliga biologin då. Vilket gör att vi har inte två helt olika uppsättningar av biologi, utan de är väldigt, väldigt lika. Det är bara det att cellernas funktion och cellernas placering är lite olika. Så kan man säga. Men det som skiljer, även om samma typ av celler som formar penis formar väldigt stor del av klitoris. Och det är ju så att klitoris är mycket, mycket större än vad man kanske innan har tänkt eller trott. Det fanns tidigt en kunskap om klitoris, men den föll bort. Och sen så blev den lite återupplivad på 90-talet faktiskt, där man började förstå strukturerna kring den. Och den ser egentligen ut som att man skulle lite kunna tänka sig en människa. Tänk mig som en människa med två armar och två ben och så ett ansikte. Och man tänker att ansiktet är liksom den delen på klitoris som syns här. Har klitoris två stycken uppsättningar av, kan man säga, armar neråt. Så benen är en uppsättning och armarna som jag har är en uppsättning. Och de delarna syns ju inte av klitoris, men, eller av utanpå, utan det är ju någonting som är inuti. Och det är ju en stor skillnad mellan den manliga biologin och den kvinnliga biologin. Mm. Att så mycket syns, vilket gör, jag driver detta ganska hårt som tes, att det gör att den manliga biologin är så otroligt kopplad till prestation. Att det ska synas att jag får ordentligt stånd. Att jag ska synas att jag får en ordentlig utlösning. Män som kanske har tittat mycket på porr jämför sig jättemycket. Liksom, och ser så här ska det se ut. Och så känner man att det här känns inte igen i mitt underliv och så. Är det väldigt mycket självkänslan som blir kopplad till prestation och sexualitet. Och att visa att man är en riktig man. Det är liksom inte att komma med något slags slakt halvfräs. Utan det är verkligen att kunna visa. Och även i, alltså generellt skulle jag vilja säga att då är det likadant hos den, i den kvinnliga biologin. Att där är det så mycket som är undangömt och som inte syns. Så väldigt många kvinnor har inte koll på sitt underliv. Man vet någonting om livmoder och äggstockar och äggledare. Men man har inte riktigt koll egentligen. Och då, det gör ju också då att till skillnad från den manliga biologin så blir den kvinnliga biologin ganska mystisk och man förstår sig inte på. Vad kan det egentligen vara där inne? Mm. Vad krävs egentligen? Och jag tror att det här spelar ganska stor roll för hur vi... Så att jag tror ju att det finns skillnader, det är inte det alls jag menar. Men däremot så är ju inte grundförutsättningarna så stor skillnad. Den enda skillnaden är att de celler som då bildar klitoris i princip har inte den, fastän den är liksom ganska stor då med hela den här klitoriskroppen, så har den i princip ingen annan funktion än njutning. Mm. Den delen finns inte riktigt hos i den manliga biologin. Alltså där finns ju prostatan till exempel, som är en liten körtel som man kan känna, man känner bakom pungen eller via anus. Men den har vissa funktioner som är viktiga för att spermierna ska må bra. Mm. Men den kan också ge väldigt mycket njutning. Men klitoris i sig själv har ingen... Det finns ingen vits med den, om ni förstår vad jag menar. Mer än njutning. Mm. Och då tänker jag att det är ju en jätteviktig vits egentligen. Mm. Därför att det gör ju också att för den som säger att ja, men kvinnans kropp är bara till för reproduktion, då vore det ju konstigt att klitoris gör det den gör. Mm. Klitoris är en fantastiskt bra smärtlindringsapparat egentligen då. Dels kan kvinnor faktiskt vid vaginala förlossningar känna en klitorisstimulering som gör att man får en orgasmliknande känsla. Och den kanske inte är erotisk på det sättet som den skulle vara i andra sammanhang, men den kan ge en smärtlindring. Vid menstruation kan kvinnor som onanerar eller smeker sig själva få ganska starka smärtlindringseffekter. Så det är ju olikheter, men det är ändå en hel del likheter skulle jag säga. En likhet som också finns, det är ju att hela det här systemet som vi har då med klitoris, med blygdläppar och med pung och med penis, gör ju att hela det här området kan gå igång eller få en reaktion av att man tänker någonting, ser någonting, känner någonting. Och så går det signaler från hjärnan och så ner. Och så blir det en reaktion och så går det signaler upp till hjärnan som säger, vad är det här, okej, är jag på rätt plats, är jag med rätt person? Mm. Alltså små poliser som liksom kollar av. Eller ska jag liksom ändra någonting så? Och så går det signaler fram och tillbaka. Och det blir skönt. Eller så är det så att det här systemet kan vara rent automatiskt. Att det börjar inte med att jag tänker någonting eller känner någonting. Utan det börjar med en respons med att någon rör mig till exempel vid ryggslutet. Där det finns automatiska nervsignaler som gör att jag får då som biologisk man så får man en penis som blir erigerad och står. Eller som biologisk kvinna så får man lubrikation. Och det innebär att man blir våt. Och då, det är väldigt viktigt att veta att det finns en automatisk funktion. För det är alltså inte så att du kan känna någon och säga, men du är våt så du vill ha sex. Man kan inte se på någon och säga, du har ju stånd så du vill ha sex. Utan det kan vara automatiska impulser, man kan bara veta genom att fråga. Mm. Och likadant är det ju så med orgasmen, att orgasmen hos kvinnor kan komma från hela det här området. Det är inte jättemånga kvinnor, i alla fall inte en majoritet, som säger att man kan känna en orgasm av att man för in någonting i vaginan. Utan många kan känna orgasm genom att man smeker runt omkring klitoris. Men klitoris är ju liksom, om den omhuldrar ju hela, i mellan penis, eller vad säger jag, klitorisbenen här. Så där är ju både urinröret och vaginan och även delar av anus kan finnas nära där. Så man kan smeka, man kan föra in saker som kan göra att det blir en orgasm. Men inte alls alla kvinnor får orgasm genom penetration.
Mm.
På samma sätt är det med i den manliga biologin att många tror att en orgasm kräver ett stånd, men så är det inte. Utan de signaler, om man säger de nervsignaler som gör att man får utlösning. Och utlösning är inte alltid samma sak som orgasm. Men orgasmkänslan, den är egentligen inte kopplad till de nerver som ser till att det blir stånd. Så en person som har svårt med stånd kan fortfarande smeka runt omkring ollonet. Och få starka orgasmkänslor ändå utan att man har ett stånd.
Mm.
Så det är någonting man kan träna på. Liksom. Nu ska jag försöka träna på att få en orgasm utan att ha stånd. Alltså det, man behöver inte tänka så. Men det är ganska skönt för personer som tycker att ståndet sviktar och så. Att veta att ja, men det är inte, nu är inte liksom alla orgasmer borta för livs och erfarenhet. Så. Men det som är viktigt också då i det här att det finns två olika system. Det finns ju också ett bromssystem som vid extrem smärta eller alltså, det behöver inte vara extrem heller, men stress så kan ju de här signalerna bara nej. Och så bryter det både orgasmens och det kan bryta erektionen och det kan bryta att man blir våt. Men det är också viktigt att veta att de här automatiska impulserna kan ju faktiskt gå igång även vid ett övergrepp. En man kan få stånd, en kvinna kan bli våt, även om jag vill inte vara här. Därför att kroppen reagerar automatiskt. Och det är oerhört kränkande, jättejobbigt att bearbeta. För många börjar fundera, men vad vill jag vara med? Vill jag bli behandlad så? Eller vad är det för konstigt med mig? Och då är det ju viktigt att veta att det är kroppen som reagerar. Det var inte viljemässigt.
Mm.
Vi har ibland en liten övertro på att vi viljemässigt kan styra allting. Men det är ju nästan tvärtom, att ju mer någon sitter och tänker och blir upptagen av tanken att nu ska jag bli upphetsad, nu ska det här hända, och så händer det inte alls. Och det kan vara tvärtom, det finns någonting som ibland kallas för groinal response, personer som har tvångstankar till exempel, som kan få väldigt starka både lubrikation och stånd och få väldigt starka reaktioner av att man är livrädd för att gå igång på sina tankar. Man är inte någon som vill göra de här sakerna, men bara rädslan för det på något sätt blir kidnappat i det här systemet.
Mm.
Så att prata om de här systemen som enkla, det kan man ganska snabbt liksom ta bort. Sen finns det ju så mycket som kan störa genom livet med stress och med sjukdomar och vår självkänsla, vår kroppskänsla. Och jag tänker att för mig som sexolog så är ju alltså den sexuella njutningen, den är ju jätteviktig. Hur kan en människa njuta på ett säkert sätt, på ett tryggt sätt, på ett ärligt sätt, på ett sätt som man kan stå för i sig själv och bland andra och som inte är riska, utsätter man själv för risker eller andra. Så det finns mycket att tala om i kopplingen mellan vår biologi och vår psykologi, tänker jag. Och jag tänker att vi har väldigt mycket normer kring det här, till exempel det här med en man ska få ett hårt stånd till exempel. Många har väldigt mycket normer om att sex alltid ska leda till penetration eller det alltid ska leda till en orgasm. Vi är mycket mer fokuserade på funktionen många gånger än vad vi är på njutningen, vilket ställer till det. Om vi istället hade liksom, men nu ska vi njuta en stund. Och så får vi se vart det leder. Då kanske det skulle bli mer avslappnat än vad det många gånger blir.
Men är inte det lite grann också, spontant tänker jag, kvinnan behöver ju oftast lite längre tid för det.
Mm, fast
eller kanske inte jag så
ja.
Ja, men
det behöver inte vara fördomar, det kan mycket väl vara så i många, många fall. Men det finns väldigt många kvinnor som är jättesnabba.
Mm.
Och när de då får höra, ja men kvinnor ska du ta, gå långsamt för, så tänker de, vad är det för fel på mig? jag är nog inte kvinna. Det är någonting konstigt, jag är nog pervers, jag är nog lustig. Och när män behöver liksom det här att det ska vara tända ljus och städat. Mm. Och det ska vara liksom slow cooking sex. Då tänker de, jag är nog inte riktigt så manlig som man borde vara. För då ska man be jämt och det ska vara... Så, så att jag tänker att man får vara lite försiktig med hur man uttrycker sig om att kvinnor är alltid så och män är alltid så. Utan vi är olika som människor. Mm. Och vi är olika i perioder, vi är olika i åldrar, vi är olika genom livet. Har man till exempel, går man igenom en kris, så kan ju det för många personer vara jätteviktigt med orgasmen, med avslappningen. Och för andra så blir det under krisen mycket, mycket viktigare att bara få bli hållen. Liksom, bara var kanske en värdering i sig, men att det blir det som är det viktiga då i sexualiteten. Så jag tänker det där med att det tar tid. Jag kan ju ibland också möta kvinnor som säger så här, jag tror jag har tappat lusten. Och så ser jag i deras ögon att det stämmer inte alls. De har egentligen jättemycket lust. Men de har kanske kanaliserat den på lite olika sätt. Mm. Och inte alls så som de tror att det borde vara. Och en hel del av de kvinnorna, det är personer som egentligen tycker, ja men sex är bäst när det tar 3 minuter. Jag kan tycka det är skitskönt. Det är jättebra. Det är avslappnande. Och sen, men tjoff tjoff, så är det färdigt.
Mm.
Men kvinnor får inte riktigt vara sådana. Utan man ska gilla det där förspelet och flörtandet och man ska igång på det. Så att jag tänker att vi är väldigt olika som människor. Det viktiga är att vi vågar komma ut i hur den är jag. Så att jag vet. Sen måste ju alla människor ta till sig att jag kan inte alltid få det jag vill.
Mm.
Så är det inte. Och särskilt inte i långvariga parrelationer. Då måste vi ge och ta emot. Och vi måste liksom vara flexibla inom vissa gränser. Men... att våga komma ut i sig själv är ju lite det där att... alltså sexualiteten är så mycket... den är så kopplad till det här att här är jag. Det här är jag och jag är fin och jag är sexig och jag är värd att få njuta. Jag är värd att respekteras. Jag är värd att få säga nej. Jag är värd att få säga ja. Och det behöver inte liksom... det behöver inte knäckas av att man till exempel har varit med om ett trauma eller så. Det kan knäckas av att man under lång tid har levt, antingen att man har uppfostrats i ett sånt hem. Eller att man har levt i en relation där man har fått vara tvungen att göra sig själv osynlig för att inte bli slagen, inte bli hånad, inte bli mobbad. Att man har blivit mobbad i skolan under lång tid kan verkligen göra att man... man vill inte komma ut i sin sexualitet för man tar inte för sig. För man har gjort allt man kan för att inte synas, så att man inte får höra någonting elakt om sig själv. Eller inte bli slagen eller så. Så det är väldigt mycket i sexualiteten som handlar om vem är jag och vad njuter jag av. Och sen är det naturligtvis så att vi kan leta efter vad är erotisk njutning just för mig. Vad är det jag går igång på? Vad är attraktion? Vad är liksom det som får igång mig? Det är klart att det är mycket som kan störa detta. Men ni hör, jag kan prata hur länge
som vi behöver inte säga mycket alls.
Förlåt,
det är de bästa, det är de bästa inspelningarna. För du behöver inte vara så mycket annat tjafs. Det är helt underbart.
Ja, ni får säga om det är något. Jag tänker att... jag tror inte att han lever längre, han heter Jack Morin, som skrev en bok som heter The Erotic Mind. Ja, den har jag här, titta. och hans tankar handlar väldigt mycket om att man behöver se över, det handlar ju om då om man som terapeut möter en patient som säger jag har så svårt med sexualiteten eller lusten eller erotiken eller attraktionen eller vad det nu är. Att man kan jobba utifrån olika aspekter och en aspekt är lite att han menar att man kan fråga om vad är din, antingen att du har varit själv eller med någon annan eller så. Vad är peak-känsla, alltså de bästa stunden som du har varit med om sexuellt? Och så försöka hitta ingredienserna i det. Och det finns jättemånga personer som kan beskriva att den största njutningen för mig, det var inte när jag fick orgasmen eller den ställningen. Utan det kanske var ett ljud som min partner gav. Mm. Det kanske var känslan av att jag såg att nu får du orgasm. Och det är jag som kan ge dig den här njutningen. Så det där, vad vi blir tillfredsställda av, det behöver inte heller alltid så tydligt vara att jag får en orgasm. Det är självklart att människor har rätt till orgasmer om man vill känna det och tycker att det är ett problem om man inte känner så stark orgasm. Men frågan är, vad är en orgasm?
Mm.
Alltså jag brukar säga så här, när någon kan säga så här för till mig, men Hanna, det kändes så här och så här, tror du det var en orgasm? Och då brukar jag säga så här, men var du nöjd efteråt? Ja, jag känner att nu så kan jag gå ut i köket och laga köttbullar eller någonting. Ja, men då kanske det var det.
Mm.
Men hur det känns, det kanske är jätteolika. Det kanske finns en uppsjö olika sätt att känna orgasm på. Att det är jättemånga människor som, när de tänker på sitt peak moment sexuellt, så tänker de på den här gången när någon tittade dem i ögonen och sa, alltså jag älskar verkligen den, dig. Då blir de helt, ja, ni vet så här, så att man verkligen går igång. Så det behöver inte alltid vara, alltså sex är mycket mer än det där in och ut eller bak och fram eller vad, hur man nu liksom vill definiera det. Jag tror att det är jätteviktigt när man pratar om tillfredsställelse och njutning. Och särskilt om man då ska koncentrera det till parrelationer, så tror jag att man verkligen ska fundera över att man kanske njuter av helt olika delar av den här erotiska paletten som man har. Och att om man säger så här, det kommer vi komma in på sen. Men om någon till exempel säger då att ja, men vi vill ha sex olika mycket. Då är det ju ganska viktigt att veta, ja, men vilken del i sexet är viktigt för dig? Vilken del är viktigt för dig? För då kanske det visar sig att ni har inte så olika lust.
Mm.
Egentligen. Ni vill bara olika saker.
Mm. Ja, för man tänker ju kanske spontant att sex är,
ja,
att båda ska komma. Eller en ska komma, eller vad det nu är.
Mm.
Men det är så mycket mer än det ju.
Ja.
Och så du pratade lite grann innan om, alltså hjärnan kopplat till sex och hur, alltså det kan ju då både vara positivt och negativt. Och att, alltså hjärnan kan ju säkert, kan ju hindra.
Absolut.
Också hela den biten.
Mm. Alltså det är ju, då kan man, är man ju inne på det här med motstånd kan man säga. Och jag gillar trots, allt motstånd är trots egentligen. Och vad är det mitt nej säger? Är jag kidnappad i mitt nej så jag inte känner att jag har möjlighet att påverka det? Till exempel kan det vara vid sjukdom. Att min energi är så pass låg så min hjärna orkar inte gå igång. Då kanske det är ett motstånd som jag själv inte liksom har så stor möjlighet att göra något åt direkt. Utan kanske måste börja, det enda jag kan göra är kanske att planera mitt liv. Om jag då vill ha ett sex, då kanske jag inte ska ha sex samma dag som jag går och handlar. För det kanske inte kroppen orkar. Om jag är mitt i en cancerbehandling eller vad det nu kan vara. Men sen finns det ju också så här att motståndet kan handla om att jag trivs inte med min kropp. Jag tycker inte om min kropp, jag tycker den är ful och äcklig. Jag tycker det kommer konstiga ljud från den när jag har sex. Jag tycker det luktar konstigt. Om jag inte tycker om den. Om jag inte tycker om den, hur ska jag då kunna njuta? Det finns ingen jämförelse som är så bra med sex som mat. Sex och mat är samma sak. Man kan ha sex, man kan äta av samma anledningar. För att man vill trösta sig själv. För att man vill flirta med någon. För att man vill ha bekräftelse. Man kan äta för att man vill trösta sig. Det sa jag kanske. Man kan äta för att man är hungrig. För att man vill ha gemenskap. Man kan äta för så många olika anledningar. Och på samma sätt är det med sex. Man kan strunta i att äta. Därför att man vill sig själv illa. Man kan strunta i att ha sex. Om ni förstår vad jag menar. För att man vill förvägra sig någonting. Så det handlar väldigt mycket om hur ser jag på min kropp. Alltså det här är så otroligt kroppsligt förbundet.
Mm.
Och jag tänker ju att det också har att göra med att sexualiteten som sådan. Den formas ju i, ja, den består ju av en massa olika delar. Men om vi tänker den här första delen när man sitter och ligger och ammar. Den här första tiden man ammar eller man blir matad med nappflaska. Så ligger man i någons famn. Man blir trygg, man blir sedd, man blir mätt. Alltså det sprider sig i kroppen från att jag går från att jag är hungrig till att jag blir mätt, jag blir trygg och jag somnar. Det här är ju också en del, alltså näring och närhet är så otroligt nära förknippade med varandra. Och när vi blir vuxna så kanske det inte är så att vi är så duktiga på att differentiera ut det alltid. Vi kanske tror att allt är sexuellt. Och det kan det vara, men det kan också vara en del av näringen jag vill ha. En del av närheten jag behöver. Jag behöver få en kram. Men jag som vuxen kan inte riktigt med att be om det. Så då är det bättre att bara flirta och se till att man får lite sex. Och blir det win-win på något sätt. Mm. Liksom. Så jag tänker att väldigt mycket i sexualterapi som jag jobbar med, det är ju att människor ska få hjälp att differentiera ut sig. Vad är vad? Är jag ledsen så kanske jag ska gråta. Är jag arg kanske jag ska skrika. Vill jag ha sex kanske jag ska ha sex. Men jag behöver veta lite mer vad är vad. Samtidigt som livet är komplext. Så man kan vilja ha sex när man är arg. Man kan vilja ha sex när man är ledsen. Det är inte konstigt, vi vill trösta oss också. Men om vi hamnar i mönster där det bara blir en sak som vi har att trösta oss med, så kanske vi till slut tycker att nej, men det här hjälper inte så mycket. Så då kanske man behöver öppna upp paletten och se att det finns fler saker man kan trösta sig med. Och man kan faktiskt också ha sex när man är glad. Så att väldigt mycket av sexualterapi handlar om differentiering. Och hjälpa människor att ta ansvar för sin lust och vad de gör.
Mm. Så nu när du sitter med par till exempel och försöker hjälpa, då blir det ofta att det glider över på allt möjligt liksom.
Ja.
För att det handlar oftast kanske inte egentligen bara om just själva sexet. Utan då är det så många mer bitar.
Verkligen. Som måste redas men ut först. Jag tänker ju då att nej, inte att det måste redas ut först. Utan man kan göra det både och. Ja. Mm. I Sverige så, eller västvärlden ska man nog säga. Nej, det ska man inte säga. Man ska säga i Sverige och Nordeuropa. Så har tyvärr det blivit så att sexologi och relationsterapi har gått två spår. Så man väljer ofta antingen sexterapi eller relationsterapi. Men sex handlar ju alltid om relation. Även om jag har sex med en person i 10 minuter och aldrig träffar den igen, så är det en relation. Så de här spåren behöver kopplas ihop mer än vad de brukar göra. Men sexologer har traditionellt i Sverige haft en tendens att säga, men om ni bråkar om liksom vem som ska städa, så får ni gå till familjerådgivningen. Och relationspersoner och familjeterapeuter kanske har sagt att men om det här handlar om sex, det får ni prata med någon annan om. Jag tror att lösningen är mer att man blandar ihop båda två. Men att man också kanske ser sex som något större. Om vi till exempel, om jag har ett par som inte säger någonting om sex, utan de kanske bara frågar och pratar om saker som de är osams om när det gäller uppfostran eller hur man ska fira jul, eller ja, det kan vara vad som helst. Då är det som behandlare så får man en enorm bra motorväg in om man börjar fråga om samliv, sex. Därför där är plötsligt så kan en del, det kan vara hur jobbigt som helst utanför, men just i sexet så funkar det jättebra. Eller så kan man få en berättelse av att nej, men det funkar inte alls för vi är så osams. Så då kan man ju genom att jobba med det ena så jobbar man med det andra. Så att jag tänker att allt är sexuellt. Allt är liksom relation, allt är sexualitet på något sätt. Så många som kommer hit söker ju mig för att jag är sexolog. Men det finns ju väldigt många som också inte kanske själva nämner någonting om sexualiteten. Men jag ändå frågar lite grann om det. Sen är det ju inte alla som vill prata om det. Det är ju basic i sexterapi att man måste ha tillstånd liksom. Och allians och förtroende från patienten att kunna prata om det. Annars blir det jättesvårt. Och det är ju det som är svårt i parterapi, därför att man är två om det. Just. Så en kanske vill prata om det och en vill inte.
Men överlag med de här spärrarna som man nog ofta kanske kan ha eller sådär. Hur brukar du liksom hur brukar man få bearbeta det liksom, för att kanske då komma loss lite mer?
Mm. Alltså för mig är A och O, början och slutet, alltid att man måste kartlägga vad motståndet består av. Och då har jag alltid tre små punkter i huvudet. Ligger motståndet, eller ja, egentligen blir det ju sex punkter, men tre punkter. Ligger motståndet i biologin? Alltså är det något biologiskt problem? Det vill ju ofta människor att det ska vara, för att då blir det lättare att hantera. Är det någon medicin jag äter, eller en behandling, eller en sjukdom, eller någonting som gör att jag påverkas? Sen tänker jag alltid psykologi. Finns det liksom upplevelser här, anknytningsmönster? Har du varit med om saker som gör att du vill inte? Är det någonting på relationsnivå liksom, som vi behöver jobba med? Men sen tänker jag också alltid normer. Är det någon norm, någon socialisering som du har varit med om som säger att det du vill ha och det du tycker om är fult och äckligt? Men sen tänker jag också alltid, kommer det inifrån dig? Alltså för jag som sexologisk psykoterapeut tänker jag alltid, var finns lidandet? För det är lidandet vi ska minska. Kommer lidandet inifrån dig? Kommer lidandet av att det är någonting som känns fel i din relation eller de relationer du har? Eller kommer lidandet av att du känner att du inte passar in i samhället, i normerna? Mm. För då, om lidandet egentligen kommer från din relation, så kanske det inte är du själv som ska sitta här. Vi kanske behöver få in hela relationssystemet eller de systemen som påverkar dig. Eller i alla fall prata om dem. För det är väldigt ofta som man, om någon då säger så här, men jag har tappat lusten. Och så får man kanske en checkpunktslista, eller man får liksom så här, man googlar och så får man massa så här enkla svar som man ska göra för att få igång lusten. Men om orsaken till varför lusten, sexdriften är nedsatt kommer från något specifikt, så behöver vi ju lösa det problemet först. Så jag skulle säga att det första man måste börja med, det är att ställa frågan. Varför har det blivit så här? När började det? Har det varit annorlunda innan? Vad vill ditt, om vi säger då att någon kommer och tycker att man säger nej för mycket för att jag vill inte. Vad handlar ditt nej om? Vad är det du säger nej till? Är det antal gånger eller hur man har sex? Eller är det någonting annat? Vad handlar nejet om? Hur gynnar dig nejet?
Mm.
Det måste man ju våga fråga. För nejet kanske hjälper mig på något sätt. Att säga nej i en långvarig parrelation. Nu sticker jag ut hakan lite då. Men det är ju faktiskt lite att ha ganska mycket makt. Mm. För att det är olagligt enligt svensk lag att tvinga någon ha sex. Även om man är gift. Den lagen kom i sig inte förrän på 60-talet i Sverige. Innan det så fick man nästan göra vad som helst i ett äktenskap. Men vi har ju en samtyckeslag nu också som är tydlig med att vi måste kunna avkräva ett tydligt ja eller ett tydligt nej. Mm. Eller om man säger att man måste kunna, man får säga nej helt enkelt. Och då är ju det jätteviktigt att reflektera över det där, hur ser relationen ut och vad är det jag vill och sådär. Nu glömde jag bort vad jag pratade om. Märkte jag. Du kände den där.
Ja, jag vet inte riktigt.
Nej.
Men jag tror du frågade lite grann om hur man kan komma
just
ur.
Just det, precis. Ja. Man måste, just det. Det här med makten är ju viktigt då. Därför att det är ju en maktposition att kunna säga nej.
Mm.
Och om jag vet att sex är jätteviktigt för dig, men jag säger nej till dig, då kanske du städar ännu mer. Och då kanske du gör ännu mer saker för att jag ska till slut kanske eventuellt någon gång säga ja. Och det är inte alltid säkert att människor använder det som ett maktuttryck. Men långvariga parrelationer, man måste alltid prata om makt. För makt är kontroll. Och kontroll handlar om ansvar. Så jag kanske inte kan sätta mig i den här positionen där jag säger nej. Utan att jobba med det. Om det är en deal i vår relation att vi ska försöka nå varandra på det sätt som vi vill.
Mm. Sjukt intressant.
Och nu är det jättemånga som kanske bara, det är inte alls makt. Och jag förstår, det behöver inte vara. Man kan känna sig väldigt maktlös i den positionen.
Mm.
Och det är det som är det komplexa med mänsklighet. Det är att vi kan både känna oss totalt maktlösa och ha ganska mycket makt. Därför att i den här maktlösheten i att man känner kanske, jag vill inte ha sex för jag känner inte att jag duger. Men jag säger nej, då får jag ju någon form av kontroll över min maktlöshet och då kan det spela roll. Så man behöver bara prata om det, sen är det inte säkert att det är så som jag säger att det är. Det, är...
det kan ju också vara att man tänker inte att det handlar om makten, utan det är bara...
Mm. Det bara är som det är. Mm. Mm. Mm.
Men det kan ju vara väldigt
bra. Och så vågar man inte riktigt ifrågasätta vad det ger för känsla hos mig när jag märker att min trånande partner får tråna ännu mer.
Mm.
Nej, men jag funderar lite utifrån, man kanske faktiskt egentligen önskar att man vill.
Mm. Ja, men det,
inte, men att man, alltså att lusten bara inte klickar. Nej,
precis.
Det kan vara intressant. Så får vi en holding grej här.
Ja. Precis. Mm,
det kan ju vara väldigt, alltså så här, ett verkligt problem.
Ja, vanligt.
Mm. Yes. Men Hanna, vi tackar så jättemycket för nu.
Tack, tack.
Så hörs vi senare.
Yes.
Hej då.
Hej, hej.
Hej då.
Tack för att du har lyssnat idag. Följ oss gärna på sociala medier och sprid podden så att fler kan lyssna. Vi hörs nästa gång. Hej då.